Då lyssnar vi till dagens evangelium. Från Matteus evangelium. Vad säger ni om det här? En man hade två söner. Han vände sig till den ena och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sen ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade: jag ska gå, herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? De svarade: den första. Då sa Jesus till dem: sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Amen. Det här kan ju bli världens besserwisser-predikan. Liksom, det är lätt att överföra det här till du. Alltså, du gör det du inte vill. Du gör det inte det goda. Men i grund och botten så tycker jag det här är väldigt intressant frågeställning. Som berör, alltså den berör mig på djupet själv. Man funderar kring de här. När jag var ung så älskade jag Amos-texten, måste jag säga. Det här: jag avskyr era fester, jag hatar dem. Och då tänkte jag på liksom, ja, men den traditionella kyrkan som allting var som det alltid hade varit. Och sen så gjorde man inte det som kanske jag ville att man skulle göra. Då blev det liksom, för mig, det blev revolutionärt i tanken. Det här måste vi ändra på. Liksom, låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en osynlig ström. Är det några fler som har haft den här, ni som varit med, den här revolutionära tanken när ni var unga? En annars. Du har det fortfarande. Ja, det är bra. Man ska ju inte övergiva sina tankar. Man kanske har blivit lite mer stillsam i sin revolution än vad man var när man var lite yngre. Men jag tycker det här handlar ju liksom om livet. Att vår tro och vårt liv hör oskiljaktigt ihop. Och vi har fått ett liv att leva och som vi ska göra det bästa av med vad vi gör. Det är ju det vi har fått som människor. Alla människor får en gåva. Och tanken är ju att alla ska göra det bästa av det här. Och då ska vår tro vara med och forma alla beslut. Så att summan av det här vi gör och besluten formar det som är vårt liv till sist. Och det här är ju någonting som människor har brottats med i alla tider. Det här, hur får man ihop tro och livet? Man tror att för 100 år sedan var det mycket enklare än idag. Men det är inte så säkert att det var så. Vad det var när jag var ung, så där för 60 år sedan, jättelänge sedan, då var ju faktiskt vardagslivet och den kristna tron hopkopplade på ett annat sätt än vad det är idag. Till exempel, på söndagar var alla lediga och allting var stängt. Kommer ni ihåg det? Hur jobbigt det var om man inte hade mjölk hemma och det var söndag. Det gick liksom inte att lösa så enkelt. Då fick man gå till grannen och knacka på. Och likaså, påsk, pingst, jul, allting var stängt. Långfredagen var ju liksom, fanns det absolut ingenting att göra. Allting var ju nedstängt. Idrott fick man inte spela förrän efter klockan 13 på söndagar. Alltså när gudstjänsttiden var över, då fick man börja med idrotten, men inte innan. Det, ni ser, i England, när jag var ung och bodde i England, då fick man överhuvudtaget inte spela fotboll på söndagar. Så det här har saker och ting ändrats. Då skulle folk vara lediga och man skulle gå och följa de här kyrkliga traditionerna. Hur ser det ut idag? Är det någon som vill beskriva världen vi lever i? Hur... Vad sa du? Det är mer avslappnat. Okej, man ser det. Det är ingen skillnad på helg och vardag. Allting är öppet. Alltid. Ja. Man kan till och med sitta hemma och jobba på söndagar. Eller hur? Är det någon här som inte... Jaha.
Och vi vägrar
göra
mer, så vi
ställer
en annan tid.
Hörde ni vad han sa?
Ja. Det var städdag på området där man bor. Ja. Söndagar klockan 11. Ja, en gång på morgonen på hösten. Men så är det fortfarande det, ja. Ja, jag gissar att det är det.
Ja.
Det är ganska onödigt.
Jo, de som stod bredvid oss igår... De här styrkebyggarna, de inbjöd mig att komma och ha en provträning hos dem. Söndag klockan 11. Jag sa, och inbjuda en pastor söndag klockan 11, det är ganska lönlöst, sa jag. Jag brukar vara upptagen då. Så, ja. Men annars så var det mycket intressant igår. Men det är just det här att få ihop livet. Och de här tre texterna handlar ju om att man misslyckas med att få ihop livet. Det är det som är den röda tråden. Att man vill en sak men det blir någonting annat av det. Och det där kan man ju ha lite synpunkter på att tycka, usch vad jobbigt. Men om jag tänker på mig själv och mitt liv, alltså hur lätt det är. Att saker man gillar, man vill egentligen inte det här, men det blir ändå. För situationen får en att agera på ett sätt som man efteråt insåg, nej men vad sysslade jag med? Vad gjorde jag? Hur kunde det bli så fel? Och så försöker man analysera det. Fast man egentligen vill inte det. Men det händer ibland i livet, man hamnar i sådana situationer som är svårhanterade. Har ni ju... Kan ni känna igen er i det? Och det är ju liksom inte någon ovilja. Utan det är att, nej det blev inte så. Så som jag ville. Jag ville ju liksom sprida, jag ville göra det goda, jag ville göra det rätta. Men det blev inte det. Det blev någonting annat i slutändan. Och det här är ju någonting som man sen ska hantera. Och kyrkan har ju kan liksom försökt moralisera sånt här istället för att man ser det som någonting som vi faktiskt händer som är ganska naturligt, som alla människor hamnar i. Och det är därför som alltså nåden finns. För att vi, när vi inte får ihop det här tro och det vi vill, då finns nåden. För att återskapa. Att tron aldrig, att vi aldrig ska hamna i den här skamfällan. Att vi inte vågar komma tillbaka och våga låta vår tro råda. Utan nåden är ju till för att återskapa. Ja, men nästa gång så ska jag försöka att min tro får större betydelse i den här situationen. Kanske genom att man ber innan man går dit, 3 sekunder eller något. Eller att man på något annat sätt försöker att hantera den här situationen. Sen så, det här är ju också en text som handlar om att göra. Att vi människor gör, ska göra saker och ting. Tron ska inte bara handla om en sak. Alltså det är ett andligt eget liv. Utan att göra och leva bland människor i världen. Och det är också den här utmaningen. En av texterna som inte vi läser idag är ju från Jakobs brev. Där det står en ordets hörare men inte dess görare. Att man ska vara ordets görare. Den liknar en man som går vid spegeln och inser att man är orakad. Ungefär som jag idag. Och sen så går man därifrån och glömmer bort. Jag borde ju ha rakat mig. Man väljer att inte liksom tvätta sig. Man bryr sig inte om det här. Man låter inte tron och nåden få påverkan utan man fortsätter på samma sätt. Och då så står det att han avslutar med han blir salig genom det han gör, brukar man ju säga. Men, och det får man intrycket att det jag gör gör att jag blir så att säga salig. Att det är en frukt av min insats. Men egentligen så står det han blir salig i det han gör. Det vill säga, det är medan man gör det som man blir salig. Därför att när tron får sitt uttryck så bidrar det till att tron växer i oss. Och vi blir salig i det vi gör. Det där är en skillnad. Att det är själva tjänandet i kärleken som är salighetens frukt. Inte det som kommer efter utan det som är när. Och därför så öppnas den här dörren till det himmelska. Och det, jag tycker också det här är intressant. Det här är ett påpekande som man inte ofta har när man läser den här dagens text om de här två vingårdsmännen. Vi diskuterade i onsdags vilken typ vi var. Är vi de som säger nej och sen går och gör det? Eller är vi de som säger ja och inte gör det? Eller är vi de som säger ja och gör det? Det alternativet fanns ju inte med. Så det, ju äldre man blir, ju mer lär man sig av det här. Ja, att säga ja, då är det jag som gäller. Men ibland kan jag känna själv att jag är lite så nej, vill jag det här? Och så säger man nej och sen så ångrar man sig. Jo, men jag ska nog gå och göra det. I alla fall. En sån dåliga samvete gör sig gällande. Men det står ju i det här, tullendrivare och horor kommer först till himlen. Det där tycker jag, ordet först tycker jag är intressant. För det, vad säger det att de andra inte kommer? Utan det är bara vissa som kommer. Nej, det står bara att de kommer först. De som på något sätt har upptäckt det här. Och sagt ja, även om de tillhörde de som från början inte fanns inom. Men som vände om. De kommer först. Och vad som kommer sen, det vet vi inte så mycket om. Och det där ordet först är ju jätteintressant. Det kan man fundera på väldigt långt och väldigt länge. Vad det innebär. För slutsatsen av, som jag ser, av de här texterna, det handlar om en längtan. En längtan efter att tron och det man gör ska kopplas samman. Och jag får känna mig liksom den här saligheten över vad det innebär när det väl fungerar. Och den längtan kan jag bära på. Jag tror, och den tror jag väldigt många människor innerst inne bär på. Den här längtan av att tron blir levande. Så att man ser att det går att bygga sitt liv på det. Och allt som händer kan man bygga på. Även om man alltid kommer att göra sina misstag. Så Kristus vill att Guds ord ska lysa in i ditt hjärta. Gud vill ha äkthet, inte skådespel. Så allt du gör ska komma från ditt hjärta i tro och handling. Oavsett vad du gör, om du idrottar, om du sjunger, ansar rabatter, bakar bröd, träffar vänner. I alla situationer så är det att Guds ord vill, eller Kristus vill, att vi ska vara äkta i vilka vi är mot oss själva. Så den avslutande bönen är: hjälp mig hitta det som är äkta och sen omvandla det i praktiken.